Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Där, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Den här veckan, Stefan Wahlberg, är det inga gäster, ingen talman, utan vi sitter som vanligt här i vår studio. Vi har precis snackat lite skit om en del gamla moderata politiker, ska inte nämna några namn, men vi har nämnt dem vid namn innan vi tryckte på räck och... Ja, det var kul.
Jag har snackat skit tycker jag. Alltså, det är inte snackat illa.
Nej, utan verkligen inte.
Strunt ska vi säga. Största allmänhet av våra lagstiftande...
Tidigare lagstiftande.
Ja. Nu blir alla lyssnare som... Det var inget som ens upptar tid med. Så att jag tyckte inte ens det kanske var något värt att nämna. Men så var det i alla fall.
Så var det. Men precis innan vi satte oss i den här studion och började spela in så stod det klart att en... unik får man väl säga, dom har fallit i Eksjö tingsrätt idag. Två stycken kvinnor, 18 respektive 20 år gamla, dömdes idag onsdag till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott riktat mot den 21-årige Tove i Vetlanda. Ett av de mest uppmärksammade målen det senaste halvåret i alla fall. Och det är ju unikt på så sätt att jag tror aldrig att två så här unga kvinnor tidigare dömts till livstidsfängelse. Visst är det så, Stefan?
Så är det. Anledningen till att de kunde dömas i livstid var ju naturligtvis att den här gamla bestämmelsen om att den som inte hade fyllt 21 år när gärningen begicks inte kunde dömas till livstid fram till ganska nyligen. Jag kan inte datum för lagändring i huvudet, men det är väldigt nyligen va, som man tog bort den gränsen. Därmed så är det nog så. Så att det här är första kvinnorna som döms till livstid utan att ha faktiskt varit 21 år fyllda vid gärningen. Det finns ju kvinnor tidigare som har dömts till livstidsfängelse. Det finns ju många kvinnor som har gjort det, men de har då varit äldre.
Vi får väl se, vi ska inte prata sönder den här domen, för när den här podden kommer ut på fredag så är jag rätt övertygad om att den har diskuterats i leda i olika medier, men vi kan väl konstatera bara att det som har varit en snackis under huvudförhandlingen och i den medierapporteringen som har ju varit liksom, hur stor vikt ska domstolen lägga vid den bevisningen som åklagaren har lagt fram när det gäller rättsläkarens uppgifter som då har handlat om dödsorsaken. Och då kan man säga att tingsrätten konstaterar att den avgörande bevisningen är uppgifterna från rättsläkaren. Så att, ja.
Om hur döden har gått till, ja, plus något vittne där. Jag säger varken bu eller bä i vilken riktning, men jag tror ändå att hovrätten i någon eller vissa delar kan komma att ha en annan uppfattning. Så kan jag säga när det gäller både frågor av rätts, alltså påföljdsfrågor och bevisfrågor.
Det är intressant det där, för att det är inte så ofta ändå, det kan vi väl ändå vara öppna med, att vi trodde ju ganska olika innan den här domen föll. Du trodde att det fanns en möjlighet för frikännande och jag trodde kanske att de skulle döma till livstidsfängelse. Vanligtvis när det är så här uppmärksammade fall så kanske man inte har så, du och jag i alla fall, så pass olika uppfattningar kring vad det eventuella domslutet ska bli. Och det talar ju för att saken absolut inte är klar på något sätt.
Ja, du fick ju rätt i ditt antagande. Och jag ska väl säga att jag trodde inte att båda skulle frias, men jag trodde inte heller att båda skulle få livstidsfängelse. Så jag trodde möjligtvis inte att den ena skulle få kunna hållas ansvarig för mordet, men utan bara för då gravfridsbrottet.
Okej, vi släpper Tove-fallet så länge. Det finns väl anledning att återkomma till det här när hovrätten har meddelat sin dom, om det nu blir överklagat, men det lär det ju bli. Sen är det någonting som har jäckat dig här i flera veckor. Jag vet inte, du har varit väldigt angelägen om att du ska få göra någon rättelse du har sagt. Så nej, varsågod, det får vara kort.
Så här, jag gillar inte när det blir fel, och jag gillar det ännu mindre när det är jag själv som har fel, och framförallt lämna fel information till våra kära lyssnare. Och därför så vill jag på eget bevåg och efter egen rannsakan och research säga att jag faktiskt hade fel för 2 veckor sedan i den podden som vi gjorde innan vi hade talmannen Andreas Norlén med. Vi pratade då om att Migrationsverket och bland annat hade begärt att den här bestämmelsen om så kallad dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen skulle pausas i 18 månader eftersom det innebar så mycket mer arbete, det vill säga att människor begärde en skyndsam handläggning enligt den här bestämmelsen i förvaltningslagen som har tillkommit för att just inte myndighet ska kunna dra ut på tiden. Och nu menar man att bestämmelsen i sig gör att handläggningstiderna blir mycket, mycket längre. Och då som en följd av det så drog jag i podden slutsatsen av att man nu till regeringen hade då hemställt om att det här skulle pausas i 18 månader och att det krävde en proposition från regeringen till riksdagen för att, eftersom det trots allt är taget i lag. Och jag efterlyste även i så fall annat rättslig grund för det här. Och den rättsliga grunden indikerar starkt att jag var väldigt dåligt påläst, för att det framgår av en av de första paragraferna i förvaltningslagen, nämligen paragraf 4, att om annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag så tillämpas den bestämmelsen. Så att där hade jag fel. Sen kan man ha en principiell diskussion om det är lämpligt att i en lag ta in ett bemyndigande för regeringen att genom en förordning kunna upphäva i princip hela lagen. Så tror jag inte att grundlagstiftaren i 8 kapitlet regeringsformen har tänkt egentligen. Men nu är det gjort så, och jag har nu gjort denna rättelse och avbön.
Försök inte lägga över dina fel här på lagstiftaren nu.
Nej. Jag hade fel. Sen kan man principiellt diskutera om det borde få vara så.
Bra, då tycker jag vi firar den här avbönen med att slänga på en jingle, och sen när vi är tillbaka så ska vi prata om brott som eventuellt har begåtts i sömnen. För att i veckan på Dagens Juridik så har vi skrivit om ett fall som nu ska prövas i Högsta domstolen. Och det handlar om en läkare i 70-årsåldern som i både tingsrätten och hovrätten dömdes till en månads fängelse för grovt rattfylleri. Men domstolarna var här i sina domar oeniga i frågan om mannen sovit under körningen eller inte. Han körde på något sätt in i någon rondell ute i Österåker i norra, utanför norr om Stockholm helt enkelt. Och blev ju stoppad där av polis till slut och fick ju blåsa och hade väl 1,43 promille alkohol i blodet. Och han hade också intagit Zolpidem, som är en narkotikaklassat läkemedel som han då hade skrivit ut till sig själv. Han var ju läkare, så att han var påverkad av både Zolpidem och alkohol. Han hävdade själv att han måste ha utfört den här bilfärden i sömnen. Tingsrätten, en majoritet där, ansåg att ja, han har kört i sömnen, men han ska dömas ändå för brottet. 2 personer var skiljaktiga, bland annat rådmannen och dessutom en nämndeman ansåg att nej, han har inte kört i sömnen. Hovrätten gick senare på den här skiljaktiga rådmannens linje och konstaterade att nej, det är inte troligt att han har sovit när han har kört, men de fastställde ändå domen på en månads fängelse. Och nu ska alltså Högsta domstolen pröva frågan om mannens eventuella uppsåt till det här grova rattfylleriet. Stefan, det är ganska vanligt faktiskt nu för tiden att personer som åtalas för brott kommer med den här invändningen om att brottet har begåtts i sömnen. Och det är ju faktiskt så att ibland så går ju sådana invändningar hem. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt frias på den grunden. Det gäller ju våldtäkter, och det kan gälla den här typen av rattfyllerier eller andra typer av brott som begås i trafiken och sådär. Borde man kunna frias på den grunden?
Ja, alltså det framgår ju av utav uttryckligen i brottsbalken att man inte kan hållas ansvarig straffrättsligt för en gärning som begås i, under sömn. Det är som en utgångspunkt naturligtvis. Sen är det en bevisfråga huruvida man verkligen sov när gärningen begicks. Och sen kommer då nästa fråga in i det här sammanhanget, nämligen om det handlade om självförvålat rus som den här läkaren hade utsatt sig för. Det hävdar han ju att det inte handlar om. Det är nämligen så att enligt både lag och praxis så är det ju så att om du använder narkotikaklassade läkemedel, till exempel Zolpidem eller för den delen ett vanligt kodinbaserat triokomp eller citodon eller vad det nu må vara, sådana här starka värktabletter, så är det så att så länge du använder terapeutisk dos, alltså det som är förskrivet av läkare, så kan du fortfarande framföra fordon med då narkotika i blodet fullt lagligt. Du får inte överskrida den här terapeutiska dosen däremot. Och då diskuteras det ju tingsrättens dom om det här är en terapeutisk dos. Och han hävdar ju själv att han har som läkare då förskrivit den här dosen, vilket han naturligtvis har rätt att göra. Och när det gäller då åklagarens anklagelse eller påstående om att det skulle handla om drograttfylleri också, där frias han ju på den punkten, för de här frågorna är inte utredda. Dessutom, nu är jag verkligen ingen farmakolog, men om inte jag minns fel så är det så sen tidigare rättsfall att Zolpidem är ett väldigt kortverkande insomningsmedel och inte en sömntablett, va, och går väldigt snabbt ur kroppen, så det är ytterst tveksamt om man överhuvudtaget hade rester kvar, och det har heller inte åklagaren kunnat, inte ens försökt bevisa, utan bara påstått så vitt jag förstår av domen. Va.
Men en fråga blir ju här, han döms ju både tingsrätten och hovrätten, även om de kommer till olika slutsatser i frågan om han har sovit eller inte. För han har ju ändå vidgått att han liksom har sopat i sig några glas vin när han har kommit hem från jobbet och sådär. Finns det någon möjlighet överhuvudtaget, tror jag, att han skulle kunna frias helt i högsta domstolen på den grunden att han sov när han körde? För det är ju självförvållat rus att dricka vin och sen köra bil.
Men alltså, vi har andra sådana fall sen tidigare, och den här skiljaktiga nämndemannen är väl i tingsrätten här pekar väl just på att det finns sällsynta dokumenterade fall där människor har klarat av ganska komplicerade bland annat bilkörningsmoment och kunnat då ha varit i ett sömntillstånd. Du nämnde själv sexualbrott. Vi hade en period här på Dagens Juridik där vi tyckte jag ständigt skrev om domar som kom där man inte kunde utesluta att i vissa fall att båda hade sovit, var det, va, och så vidare. Och vi har ju haft ett antal domar där man under huvudförhandlingen har kallat då företrädesvis en expert på detta, en läkare med inriktning på just sömnfrågor och så vidare, som har intygat att du kan göra, är man ovanligt, så kan du göra rätt kvalificerade saker när du sover. Och den här läkaren då, som i det här fallet är då föremål för åtalet, han säger ju själv att han har kört den där sträckan så många gånger att han har den, så att säga, i mina ord säger, i ryggmärgen, och därför så skulle man kunna tänka sig att han klarar av att göra det även i sömnen, hävdar han, vilket då åklagaren inte anser, och hovrätten till slut säger att det här är i princip en efterhandskonstruktion. Va?
Men för mig blir det ju ändå lite lustigt om man tänker att jag hade haft större försorg med hans invändning om det var så att han inte hade varit påverkad av alkohol. Låt säga att han bara hade varit påverkad av den här Zolpidem. Och så hade man kunnat konstatera då, som både tingsrätten och hovrätten gör, att nej, men det är inte fråga om en drograttfylla, för så påverkad av de här drogerna var han inte, och det kanske var rätt förskriven dos som han hade tagit, så det är inga problem. Men nu är det ju trots allt så att han hade en ganska hög alkoholkonsumtion i blodet, och jag har ingen aning, jag är inte heller läkare, men det kan väl också i sin tur påverka eventuell sömngång, och då har man ju så att säga ökat risken för att det ska ske genom att inta alkohol, och då är det väl tveksamt om man kan frias.
Ja, alltså, hovrätten i sin fällande dom pekar ju på det som läkaren själv använder till sitt försvar, nämligen att han är en erfaren läkare med specialisering inom just de här områdena och själv är kapabel att förskriva, och i det här fallet då den dubbla dosen utifrån vad FASS föreskriver. Men det kan ju läkare utifrån det som kallas för off-label förskrivning gå utanför ändamålet för sina patienter, och i det här fallet för sig själv som patient i och för sig. Va? Men det intressanta där är att hovrätten vänder på det och säger att just med tanke på den erfarenhet och kunskap han har på området, så måste han ha insett att den fråga som handlar om kombinationen Zolpidem och alkohol utgör då en farlig kombination dessutom.
Låt säga att högsta domstolen skulle komma fram till att det finns skäl att fria den här mannen. Vad tror du det skulle innebära för liksom, den generella rättstillämpningen i förlängningen? Tror du att det skulle leda till en, att man liksom öppnar flodportarna, the floodgates, för den här typen av invändningar, om man ser att högsta domstolen nu har slagit fast att det finns möjligheter att inom vissa ramar komma loss om man kommer med en sån här invändning som är välgrundad, så att säga?
Så kan det bli, och så ska det också vara, därför att om det är så att högsta domstolen finner att det inte kan ställas bort någon rimligt tvivel att han faktiskt sov när han körde, utifrån tidigare rättsfall och utifrån det som sägs i det här fallet och tidigare kända dokumenterade fall, ska vi säga, så ska han frias. Och om det då öppnar en floodgate, säga, utifrån det du beskriver, så må ju det vara hänt, och då får åklagaren ta höjd för det i samband med bevisningen i framtiden. Det är inte effekten av en HD-dom som ska beaktas när domen faller, utan det är ju faktiskt de faktiska omständigheterna och vad som är bevisat.
Det känns ju som att avslutningsvis här, som nu handlar det ju om en person som har kört krockat med rondell, eller liksom, han verkar inte ha ställt till varken särskilt stor materiell skada eller någon personskada överhuvudtaget. Det har väl lett till att uppmärksamheten kring det här prövningstillståndet inte har blivit lika stor som den har blivit i andra sammanhang, när det till exempel handlat om våldtäkter eller personer som kanske har kört på någon, alltså våld någon annans liv eller vållat någon annans skada och så vidare. Tror du att det här blir liksom mindre känsligt, att ett mindre känsligt mål att döma i när det inte handlar om sånt som vi tidigare har skrivit om, det vill säga våldtäkter och fall där någon har smält rätt in i ett garagedörr eller sånt?
Omvändigtvis kan man ju säga så här, att hade han kört ihjäl någon, då hade fallet nog varit både mer uppmärksammat och mer även processuellt känsligt att döma i. Så kan man ju säga, och därmed så får du i contrario dra vilka slutsatser du vill om vad det här då innebär.
Okej, men vi stannar där tycker jag. Och så tycker jag att vi kan gå över till en annan HD-dom när vi ändå är inne där och grottar. Ja, vi stannar alltså i högsta domstolen och ska nu prata om ett nytt avgörande om kränkningsersättning som kom förra veckan. Och det har bäring på den nya lagstiftning om kränkningsersättning som trädde i kraft under förra sommaren. Och då kan man väl säga att det grundläggande syftet med den liksom reformen på kränkningsersättningsområdet var att man påtagligt ville höja nivåerna på kränkningsersättningen. Man pratade om att normalt skulle röra sig om en fördubbling, och detta då i syfte att ersättningen skulle stå i samklang med rådande värderingar, som man så fint har skrivit i de här förarbetena. Så det är väl jättebra på det sättet. Och i det här fallet då så har högsta domstolen prövat ett våldtäktsmål där en målsägande enligt tingsrätten och hovrätten hade rätt till 170 000 kronor som samlad kränkningsersättning för de här två våldtäkterna som hon hade utsatts för av den här tilltalade mannen. Och då var ju frågan här, brotten hade begåtts innan den här nya lagstiftningen trädde i kraft, och HD skulle pröva frågan, är det möjligt att så att säga fördubbla den här kränkningsersättningen eftersom domen föll efter att den nya lagstiftningen hade trätt i kraft. Men nu kommer högsta domstolen fram till att nej, vi ska inte ägna oss åt den typen av retroaktiv tillämpning. Men då är frågan, Stefan, varför tror du att de ens prövade det här målet? För jag menar, någonstans är det ganska självklart för de flesta som håller på med juridik att vi sysslar inte med retroaktiv tillämpning i Sverige.
Nej, alltså man ska ha klart för sig att ett av justitieråden faktiskt är skiljaktig i den här domen, Svante och Johansson. Så klockrent är kanske inte rättsfrågan i sig, och som du själv säger, då kanske inte HD hade lyft det här ärendet till ett prejudikatsmål heller. Men man väger ju då i princip den grundregeln som du nämnde, nämligen att det handlar om retroaktiv tillämpning, mot det faktum att ett skadestånd, en kränkningsersättning, trots allt handlar om någon form av skönsmässig bedömning som ska göras utifrån tidens krav, tror jag om jag uttrycker det i HD:s dom. Men den grundläggande principen trots allt tar överhand här, att förutsägbarhet och i någon mening legalitetsprincipens skugga över det här, som trots allt är ett brottmål, gör att man landar i slutsatsen att vi kan inte retroaktivt tillämpa en lagbestämmelse som det här handlar om, rättstillämpning helt enkelt, och då kan man inte helt fritt göra ett ställningstagande.
Men om man pratar om förutsägbarhet när det gäller straffrätt, så kan man ju på ett sätt förstå att så här, är det vid dags dato onsdagen den 19 april så att en våldtäkt ska ge minimum 2 års fängelse och maximum 6 års fängelse. Bara rent teoretiskt här nu. Och så begår man en våldtäkt, ja då ska man ju känna till att det är där någonstans i här av den som fängelsestraffet ska landa. Men när det gäller kränkningsersättning så kan jag tänka mig att jag åtminstone känner att det vore rimligt att man kanske hade lite större svängrum när det gäller den retroaktiva tillämpningen. Jag menar, det kanske inte är det första man tänker på när man begår ett brott. Medan ett eventuellt fängelsestraff eller en annan påföljd snarare är någonting som man skulle kunna väga in som en potentiell gärningsman.
Nej, det var därför jag såg också skuggan, legalitetsprincipen skugga. För när det gäller straffet, påföljden för brottet, så är det fullständigt klockrent. Det skulle aldrig ens diskuteras huruvida man retroaktivt kunde tillämpa en ny lag på en gärning som var begången före ikraftträdandet av den lagen. Men det är ju som du säger, så skadeståndsfrågorna här blir ju ändå, de är inte digitala och formella på det sättet som ett straffbud är, utan det är ändå någonting som ska fastställas och spegla kränkningen i det här sammanhanget. Men ändå så får det den här slutsatsen då utav Högsta domstolen.
Man kan ju tänka också i tider av mycket diskussioner kring inflation och annat, så kan man ju leka med tanken att man utsätts för ett brott liksom som där domen kommer 10-15 år senare. Är det då rimligt att man ska ersättas för kränkningen som om det vore 90-tal? Det blir ju också nästan lite larvigt ju.
Ja, fast din fråga är ju mer intressant än vad den möjligtvis i förstone framstår som, därför att när det gäller brott så har vi som bekant preskriptionstider, och i vissa fall så är de inte bara väldigt långa, upp till 15 år, utan de kan saknas helt när det gäller då mord och så vidare. Och det skulle kunna slå ganska konstigt om man då å ena sidan under så långa tider som kan förflyta mellan gärningen och lagföring skulle kunna ha lagändringar som då tillämpas retroaktivt utifrån att tidens anda har förändrats och så vidare. Jag tror att det är det man siktar på i HD. Samtidigt så jag vet inte om man skulle ligga sömlös för en viss tillbakablick eller en viss justering uppåt för ett brott som då enligt vår nuvarande uppfattning är, om det är mer kränkande nu än det var före lagändringen, det är ju fel att säga, men nu har i alla fall lagstiftaren ansett det.
Jag tror också under pågående inspelning här faktiskt att jag eventuellt har lyckats lösa gåtan kring varför Högsta domstolen valde att pröva det här målet. För i den här domen som man nu publicerade förra veckan så hänvisar man tillbaka till ett gammalt avgörande, och där konstaterar faktiskt Högsta domstolen att man i en dom från 2016 slagit fast att man som utgångspunkt ska bestämma kränkningsersättningen efter de principer som gäller vid tidpunkten för domstolens bedömning, alltså själva domstillfället. Och jag menar, då går man ju rakt på tvärs emot sitt tidigare avgörande här då i det nya.
Ja, jag känner faktiskt inte till det. Jag har i och för sig läst domen, men jag ser att de har tillämpat eller hänvisat till den där.
Och då lyckades jag hitta den här under pågående inspelning, och det är ett plenumavgörande, det vill säga ett avgörande från Högsta domstolen där samtliga justitieråd deltog under 2016, och det är fullt med skiljaktiga meningar, och det finns ett eget tillägg från dåvarande ordföranden justitieråd Stefan Lindskog som konstaterar då i slutet där att genom avgörandet så har Högsta domstolen slagit fast att som utgångspunkt ska kränkningsersättning bestämmas efter de principer som gäller vid domstillfället. Så att då går man ju alltså helt enkelt på tvärs från det avgörandet.
Men det är ju, alltså, summa summarum av det här, så blir lite kaosartad diskussion.
Ja, men det är bra.
Med nya uppgifter, ja, det kan det bli. Men det intressanta är ändå att vår villrådighet och möjligtvis svajighet i det här ämnet egentligen inte är någonting jämfört med Högsta domstolens villrådighet och svajighet i det här ämnet, och att vi i Dagens Juridikpodden förhåller oss på det här lite, ska jag kalla det för, inte avvaktande men försiktiga sättet i våra analyser här är ju en sak. Men vad händer om HD då, som du säger, det är fullt med skiljaktiga uppfattningar och man prövar om sina tidigare beslut och då finns det fortfarande skiljaktiga uppfattningar. Jag har ställt den här frågan tidigare rent retoriskt, och den är naturligtvis intressant. Hur i hela fridens namn ska man kunna begära att vanliga medborgare ska förstå hur svensk lagstiftning ska tillämpas om inte ens våra 16 högsta domare i allmän domstol, nämligen Högsta domstolen, är överens om hur principer ska tillämpas. Och det är ju sig olyckligt.
Stefan Lindskog skriver som i en avslutande punkt i då sitt egna tillägg till den här 37 sidor långa domen att han avslutningsvis vill tillfoga att han då med sitt egna tillägg inte har tagit ställning till hur man bör se på de berörda följdverkningarna av det förevarande avgörandet, utan att han bara helt översiktligt övervägt några tänkbara följdfrågor och antytt hur de möjligen skulle kunna hanteras. Jag menar, det han skriver där är ju så här att vårt avgörande från Högsta domstolen går inte att tolka helt självklart. Det kan uppkomma väldigt många följdfrågor. Jag kan inte svara på dem. Vi får se hur det lös i rättstillämpningen.
Alltså jag har största respekt för Stefan Lindskog och för övrigt övriga justitieråd också, inte minst Svante och Johansson som är skiljaktig i den här meningen. Det här handlar inte om det, utan det handlar om så där, Högsta domstolens funktion och dess i övrigt ganska stringenta hållning när det gäller att förklara varför man dömer som man gör. Det blir liksom en stark skugga över det, som en våt filt, när man då inte kan ge en entydig bild av hur grundläggande rättsprinciper faktiskt ska tillämpas i praktiken. Och det här, alltså tidigare var i alla fall uppemot en tredjedel, 30% av Högsta domstolens avgöranden fanns det skiljaktiga ledamöter i. Och det jag anser inte att det är bra. Då kommer vän av ordning, och jag vet justitieråd som jag diskuterat det här med, rycker på axeln och säger ja, det bevisar bara att juridiken inte är matematik, utan att det finns olika sätt att se på det. Och det vet jag inte om jag blir gladare eller mer ledsen över. Jag instämmer förvisso i den synen på juridiken. Därför att det är inte matematik. 1 + 1 blir inte alltid 2 i juridikens värld. Även om väldigt, väldigt många jurister och alldeles för många jurister inte bara gör anspråk på att det skulle vara så, utan också verkligen tror på att det alltid finns ett entydigt svar. Men det visar ju de här frågorna med stor tydlighet att det faktiskt inte gör.
Vore det inte också lite konstigt om man som justitieråd satt med i en sån här överläggning i en fråga där man inte delade majoritetens uppfattning, om man inte skrev sig skiljaktig? Alltså då skulle vi, tycker inte jag, ha en fungerande Högsta domstol om man inte som justitieråd vågade visa att nej, jag håller inte med majoriteterna, jag tycker helt tvärt emot.
Självklart så är det så att du ska utifrån det domarämbete och avlagda domared och din egna övertygelse döma som domare, vare sig det är i underrätt eller i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, var du än sitter. Det är inte det jag säger. Jag bara säger att det är olyckligt, och jag menar inte att man ska foga sig efter att det är olyckligt, utan jag menar snarare att vi kanske måste acceptera och konstatera att det är så, och då kanske även prejudikatsvärdet utav HDs avgöranden som är skiljaktiga inte ska tillmätas den stora betydelse som de faktiskt har för underrätternas rättstillämpning och i största allmänhet i den juridiska diskussion som för sig går. Om det inte är eniga ledamöter i Högsta domstolen, så kanske det inte är så självklart som det då trots allt brukar framställas som, bara för inom citationstecken majoriteten har tyckt på ett visst sätt. I synnerhet i ett avgörande som har gjorts i ett plenavgörande där liksom alla justitieråden har varit med och det finns skiljaktiga meningar i alla riktningar.
Men då kommer ju nästa fråga. Vad ska underrätterna luta sig åt då, eller mot då? Om inte ens Högsta domstolen kan tolka förarbetena och annat som man ska göra när man sitter i Högsta domstolen och ska komma fram till ett beslut i ett sånt här prejudikatsmål. Vad ska underrätterna luta sig mot?
Fast du som är väl utbildad inom rättssociologi vet ju att de här tillämpningsfrågorna blir avgörande inte bara för hur rättstillämpningen rent juridiskt ska gå till, utan också för sådana viktiga frågor som har med tilltron till rättsväsendet och domstolarna och hur människor faktiskt ska följa och själva se på hur lagar ska tolkas och tillämpas. Även om man kanske inte i vardagligt tal använder de här uttrycken, så är det ju väldigt viktigt ur ett rättssociologiskt perspektiv att det framstår som där det är så i vart fall tydligt som möjligt, därför att skyldigheten för var och en att känna till rådande rättsläge det är tydligt fastslaget.
Ja, men då får man väl tänka att det räcker med att en majoritet av de som har dömt i målet av Högsta domstolens justitieråd tycker så.
Ja, det är ju så.
Då
så
får väl det väga tillräckligt tungt, ja, för att det ska anses vara fastslaget att så
är
fallet.
Ja, så är det ju. Och sen finns det ju ett litet fikonlöv i hela den här diskussionen som riskerar att dra ner brallorna på det juridiska etablissemanget, nämligen att man alltid kan hänvisa till att det är det specifika fallet har olika omständigheter som ska beaktas hit och dit, och det ska jämkas och det ska ses försvårande och förmildrande och så vidare i olika riktningar. Så kan man ju alltid till slut. Jag bara konstaterar att det är så här. Jag säger inte att det borde vara på ett annat sätt egentligen, utan jag bara säger att så här är det, och det får vi kanske förhålla oss till och leva med.
Så är det. Låt oss slänga på en jingle igen och så ska vi gå vidare och prata om domstolarnas sunda förnuft när man lät en påstådd plankare slippa undan avgiften för detta. Ja, för nu är vi tillbaka i pandemins Sverige, januari 2022, när en kvinna ska resa med en SL-buss inom Stockholms län. Och SL har återigen, de har jobbat fram och tillbaka. Ibland har de främre dörrarna på bussarna varit öppna. Ibland har de främre dörrarna på bussarna inte varit öppna för påstigande. Och vid det här tillfället hade man då bestämt sig igen för att nej, vi ska stänga de främre bussdörrarna. Alla får gå på där bak. Den här kvinnan har ett så kallat accesskort som man då när man går på där fram kan blippa. Och så stjäl SL då 30 kronor från den här reskassan som hon hade på det kortet. Men det kunde hon inte göra. Och så dök det upp biljettkontrollanter på den här bussen. Konstaterade att nej, du har inte liksom blippat ditt kort så att inga pengar har dragits. Och för det så fick hon då betala 900 kronor och fick en räkning hem skickad till sig på posten. Hon tog strid för det här men förlorade i tingsrätten men fick senare rätt i hovrätten. Hovrätten konstaterade bland annat att det har inte varit så lätt för henne att veta eftersom SL har velat fram och tillbaka kring huruvida de här dörrarna ska vara öppna eller inte under hela pandemin och det fanns ingen annan möjlighet för henne att betala för den här bussresan. Hon hade också tänkt att betala senare när hon skulle byta från buss till pendeltåg för då hade hon bara kunnat blippa kortet i pendeltågsspärren. Vad ska man säga om det här, Stefan? Det luktar sunt förnuft från Svea hovrätt.
Ja, det här gillar jag. Jag gillar ju sånt här när man då inte är så fyrkantig som man många gånger kan tycka att det kan se ut som när det är en så kallad institutionell part, stor koloss som SL mot den lilla människan i det här sammanhanget och det är för henne, jag ska säga, det var 900 kronor i ansökningsavgiften till domstolen som är, du pratar om. Därutöver ska vi då betala 1500 kronor som är själva
tilläggsavgiften
ska vi säga. Så det är inte bara 900, det gör vi, det är betydligt större belopp än så. Men det intressanta med det här är att det finns ju möjligheter enligt gällande bestämmelser att då trots allt bortse från om det är ursäktligt med hänsyn då till omständigheten att man inte har betalat. Och det är klart att det kan vara oskäligt att ta ut en tilläggsavgift av vanliga, normala, grundläggande skäl. Och vi har ju dessutom tidigare sett fall där man har konstaterat, det är väl HD som har konstaterat att när tekniken har fallerat och människor har haft varit omöjligt för dem att göra rätt för sig så är det oskäligt då att ta ut en sån här straffavgift. Så det tycker jag inte alls är särskilt konstigt, men för att återföra det här till vårt vardagliga liv så är det trots allt ett sunt förnuft. Hon har för avsikt att betala och det är ingen annan som påstår någonting annat. Hon hade 200 kronor på sitt accesskort. Möjligheten att betala via mobiltelefon fanns inte för henne därför att hon hade en äldre modell av mobiltelefon som inte kommer in på SLs app och kan köpa biljetter. Därmed så säger man då att det skulle vara oskäligt och felaktigt att hon skulle behöva betala de här 1500 kronor plus naturligtvis de 900 kronor i ansökningsavgift.
Ja, det kan vara bra att understryka det också att det finns ju omständigheter här som talar för henne, precis de som du nämner här, att det fanns pengar på kortet och att hon inte kunde betala med sin mobiltelefon. Det vill säga, hade du och jag i dagens läge exempelvis hoppat på tunnelbanan med ett accesskort laddat med 200 spänn och varsin ganska ny mobiltelefon med full möjlighet att använda SLs applikation på, så hade vi inte klarat oss undan med samma invändningar. Alltså det, hade hon inte haft det i ryggen så hade hon ju fått betala den här avgiften.
Så är det ju. Och sen är det ju här. Det här är ju alltså ett småmål, eller det heter inte så, förenklat tvistemål heter det numera, som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. Så det är civilrätt och inte straffrätt va, till att börja med. Och då finns det ju i de här sammanhangen möjlighet att väga in de vanliga principer som gäller i de här sammanhangen. Och har inte SL så att säga uppfyllt, jag ska inte säga sina delar av förpliktelserna, för det är inte riktigt det det handlar om, men de delar som åtminstone kan förväntas av SL, vilket man inte har gjort här, och det skriver hovrätten också, att SL har inte visat att man på tydligt sätt har informerat sina resenärer om den här förändringen då, med att man nu ska gå ombord på bussen bakvägen och att det där inte finns någon accessläsare. Och det följer liksom av någon form av grundläggande, vi kallar det för sunt förnuft, att man kan inte straffa någon, även om det inte är straffrätt vi pratar om utan en civilrättslig förpliktelse som kan uppkomma i de här sammanhangen, så kan man liksom inte straffa någon om det inte har funnits en rimlig möjlighet för personen i fråga att undvika att begå den gärning som då straffet är tänkt att träffa, för att nu prata i straffrättsliga termer.
Ibland är det ju så skönt bara när man stöter på de här avgörandena där åtminstone jag känner att det handlar om en domstol som har använt sig av det sunda förnuftet. Ibland blir det så otroligt krångligt och ibland så försöker man nästan krångla till det på ett sätt som gör att den här typen av personer ska fällas trots att de liksom egentligen inte har gjort något fel, bara för att det finns en juridisk möjlighet att så att säga komma till den slutsatsen. Ibland är det väldigt skönt att läsa domar som är rakt på sak, kort och koncist, inga krusiduller och sunt förnuft.
Därför att de grundläggande rättsprinciperna faktiskt är direkt utflöde av sunt förnuft och allmänna moraliska principer som vi tillämpar i vår vardag och inte bara i våra domstolar. Och jag tycker för egen del att domstolarna många gånger, precis som du säger, krånglar till det, man bortser ifrån sånt här som är faktiskt tänkt att läggas till grund för rättstillämpningen. Rättstillämpningen är ju ingen stat i staten som ska så att säga stå utanför vad vi övrigt tillämpar för informella regler mellan varandra i samhället, även om det då måste på ett mer strikt sätt både tillämpas och framförallt bevisas i domstol. Så jag tycker att det är rimligt. Därutöver så tycker jag att hovrättens dom i det här sammanhanget signalerar någonting som också jag blir glad av att se, nämligen att det som jag brukar tjata om i en papegojas envishet, det här konstiga institutionella övertaget som en part som till exempel SL många gånger kan få. Det gäller banker, det gäller försäkringsbolag, det gäller flygbolag och så vidare. Domstolarna har någon så här, större respekt för vad de påstår. Jag själv läst domar där man i en tvist mellan en privatperson och ett stort börsnoterat svenskt bolag i tingsrätten konstaterade att den bevisning som bolaget hade lagt fram, även om bevisningen i sig objektivt sett inte höll, så skrev man att det framstår som osannolikt att ett så stort bolag skulle fara med osanning i en sån här fråga. Hovrätten gick även i det sammanhanget på den enskildes linje, precis som i det här fallet, och rev upp tingsrättens dom och gav den enskild rätt, vill jag påpeka.
Det är rätt kul när man pratar om korta, koncisa domar. Det var roligt att lägga den här hovrättsdomen bredvid HD-avgörandet från 2016 med 7 skiljaktiga meningar, 1 eget tillägg och 25 sidor skriven dom.
Det vi pratar
om. Den var allt annat än kort och koncis, kan jag säga.
Ja. Och det är ju också en sån här intressant fråga i vår värld. Domskälskrivning. Därför att jag är också barnsligt förtjust i när det kommer såna här domar som på några sidor, det kan man inte göra i komplicerade mål, men jag tycker att Högsta domstolen har en förmåga många gånger att faktiskt på ett klart och tydligt sätt, i varje fall förhållandevis klart och tydligt sätt, uttrycka de principer som man kommer fram till. Nu kastade vi lite smuts i maskineriet här i vår tidigare diskussion, men när det gäller domskrivningar så kan man säga att Högsta domstolen är i många avseenden och väldigt ofta ett gott föredöme för sina underrätter i det avseendet. Va?
Och man kan framförallt säga att de har ju utvecklat sitt sätt att skriva domar sedan 2016 avsevärt. Det kan jag ju säga nu var länge sedan jag läste liksom ett äldre HD-avgörande som det här. Men de har blivit så mycket bättre sedan dess. På den tiden tror jag inte ens de skrev pressmeddelanden.
Vi har en kollega här på koncernen som arbetar inom Lex Nova, nyhetsbyrån Lex Nova. Han har en perm med som heter Roliga permen, där han genom en stort antal år som arbetande jurist och skribent här på det här företaget har samlat på sig avgöranden som är så här värda att behålla för eftervärlden. En del är roliga skrivningar, i andra är roliga därför att de är så komplicerade så att de är fullständigt obegripliga. Och en av dem kommer från Högsta domstolen som sitter i hans perm. Nu minns jag inte, det ligger långt tillbaka i tiden. Men jag har försökt läsa det stycket Och jag är ganska van att läsa och titta på den här typen utav handlingar. Och jag förstår inte vad det är de skriver. Jag förstår inte vad Högsta domstolen i det fallet, som är, jag tror att det är 15 år gammalt, vad det är de egentligen skriver. Och nu minns jag inte, för jag har inte sett fallet på länge, men det var ett stort antal negationer och inskjutna bisatser på ett sätt som var tvungen att räkna vad menar de egentligen. Det är helt borta. Så vitt jag känner till så har man arbetat hårt med det här. Jag ska inte säga ingen nämnd och ingen glömd, men jag vet att en som i varje fall i straffrättsliga sammanhang har varit med och påverkat det här mycket var före detta justitierådet Martin Borgeke, som är gammal hovrättsdomare och väldigt straffrättsinriktad. Som sagt, det finns många andra justitieråd som också har tagit tag i de här frågorna, men det tycker jag är bra.
Ja, verkligen. Anders Eka, ordföranden, och inte minst Gudmund Toijer, känd för många som den som nu har reformerat svensk arbetsrätt bland annat. Han är väldigt engagerad i de här frågorna och har drivit olika seminarier och liknande. Du, Stefan, vår tid börjar ticka ut. Vi kan väl säga, när det har varit så himla mycket Högsta domstolen i det här avsnittet, att den här veckan så har det också kommit in två stycken nya sådana, nämligen den tidigare riksåklagaren och presidenten Svea hovrätt Anders Perklev och civilrättsprofessorn Margareta Brattström. Så lite färskt blod in i Högsta domstolen, det mår de inte dåligt av.
Nej, och jag ska säga som jag brukar säga, jag har alltid sagt det så länge jag har varit i den här branschen, att jag skulle gärna se att Högsta domstolens ledamöter tar ännu större utrymme i den allmänna samhällsdebatten och inte stänger in sig i en bubbla, vilket jag inte påstår att de längre gör, men att de inte stänger in sig i en bubbla där deras avgöranden så att säga står för sig själva, utan faktiskt, ska vi säga, reflekterar över att deras arbete är just ett utflöde utav den politiska diskussionen och den demokratiska debatten som sen så att säga paketeras i form av lagstiftning och sen tillämpas i våra domstolar.
Vad fint, du beskrev det. Jag vet var att de söker en kommunikatör på Högsta domstolen. Nej, du kanske kan
tack.
Få jobbet.
Nej, jag är inte intresserad, men tack så mycket. Gör de det?
Ja. Ja, det kan. Eller, jag vet inte om de söker, men de sa att de skulle anställa i alla fall. Skitsamma, säger jag. Nu tackar vi för oss idag. Tack Stefan. Tack alla lyssnare. Vi hörs om en vecka igen. Glöm inte att mejla oss podden@dagensjuridik.se. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.